Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Vad händer GBG, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Med mig har jag Jakob.
Tjenare.
Och Johanna.
Hallå.
Och jag heter Martin.
Det är sommar i Göteborg.
Det är sommar i Göteborg. Vi har haft regn.
Väldigt mycket regn.
Och nu har det varit Way Out West, precis. Ja. Du kommer precis från Way Out West, Johanna.
I princip, ja. Jag var där för 12 timmar sedan.
12 timmar sedan. Nu har du sovit och nu är du här.
Nu är jag här, ja.
Ja.
Men det ska nog ordna upp sig, tror jag.
Ja, härligt. Du har inte varit på Way Out West, Jakob.
Nej, jag har haft fullt upp med att ha stress över att komma iväg på min cykelsemester.
Just det.
Cykeln total havererade i fredags.
Aj.
Så jag fick köpa en ny cykel, så nu har jag stått hemma i vardagsrummet och pillat. Så det ser ut som det är en liten cykelverkstad hemma.
Mm. Då har du 5.
Vadå?
Heter det? Smörjmedlet.
556, ja.
556.
Och rostlösare.
Men vadå, ni har ingen sån cykelgarage där du bor?
Alltså vi har ju ett cykelrum, men problemet där nere är ju liksom, ja, också i det eminenta området Kville, kanske man inte vill lämna sina cykel alltså sånt bara över natten där.
Nej,
det förstår jag.
Det finns ju risk att de bara, nu är inte kvar. Men och sen är det att ljuset där nere släcks hela tiden.
Ja. Mm.
Så man måste liksom gå hela tiden och tända det igen.
Och vi har ingen dörr i mitt hus som inte har dyrkmärken på sig. Så jag vet hur det är.
Så jag är lite... Jag måste få det städat innan min flickvän kommer hem.
Just det.
Du inte står där helt täckt i smörjmedel och så här. Det är så här fingeravtryck liksom på alla väggar.
Det är så här olja under fingernaglarna. Ja. Och liksom så här duschat och liksom det går inte bort. Det var det.
Det var det. Hoppas du kommer iväg.
Ja, men
du kommer hela vägen.
Ja, jag tänkte jag skulle köra någon sån lite simpel fråga folk vad de tycker om en höghastighetsjärnväg till Oslo. Jag är ändå på väg dit upp.
Ja, men det är bra.
Ja, det är bra. Mm. Vad ska ni prata om idag?
Alltså jag tänkte prata lite om Way Out West. Jag har inte så mycket annat att komma med.
Det är Way Out West rapportering.
Ja. Mm.
Lite om den här tjänstepersonen som fick 16 månaders löner.
Oj.
Ja, det var väldigt intressant. Det var lite knutrande lite till det vi pratade om förra gången. Mm. Om fallskärmar och avgångsfärd lag och uppsägningar.
Just det. Mm. Och jag ska prata lite om våra kollegor på GP. Mm. Deras poddsatsning, GP-dokumentär. Mm.
Våra konkurrenter.
Finns det några nyheter att ta upp utöver det?
Ja, vad har hänt i Göteborg den senaste månaden? Det har ju varit... Jag läste i DN, Alex Schulman skrev att begreppet nyhetstorka finns liksom inte längre eftersom det händer så jävla mycket skit i världen hela tiden. Men i Göteborg tycker jag det har varit ganska lugnt. Det var ju det här att guiderna på paddanbåtarna ljuger.
Just det, otroligt.
Jag tycker det är väldigt roligt. Och det är tydligen ett problem i liksom hela guidevärlden, eller man ska säga, att så här oauktoriserade guider bara ljuger. Jag tycker ändå det är intressant. Men jag känner också lite, för de ska ju då ha sagt till exempel att Hisingsbron är inspirerad av Star Wars.
Alltså det är ju skitkul.
Jag tycker det är kul. Jag tycker det, men liksom hur mycket, vad spelar det för roll egentligen, vad som är sant och inte?
Nej, det problemet är väl egentligen om du tar din information från guider på en paddanbåt.
Ja.
Alltså det är...
Citysite, liksom absolut fakta.
Vi lever ändå i ett så högteknologiskt samhälle där den mesta informationen finns relativt tillgänglig. Man behöver nog inte en guide från paddan.
Nej, precis. Massa citerar i sin doktorsavhandling. Källa guide på paddanbåten. Jag tänker att det inte är jätteviktigt.
Nej, precis. Men det var några guider som hade gått ut. Alltså det var typ 5 guider som hade skrivit på ett upprop.
Ja!
Alltså det var inte alls många. Men de har sagt att det var dåligt med oauktoriserade guider.
Mm, det har också varit lite lögner i Stockholm. Det finns ju tydligen något koncept som är att så här, frifräsa guider går runt i så här, turistmiljöer och bara tar med folk och sen skramlar en hatt på slutet. Och de kan ju tydligen ljuga mycket som helst. De har ju tydligen ljugit om så här, regalskeppet Vasa och grejer. Att det typ var gjort av plast. Och
imponerande att få folk att tro på det dock.
Ja,
alltså men... det är precis, då känns det ju inte så att man gör för pengarna utan man gör det mest för liksom hur mycket skit kan jag få folk att tro på.
Men det kan jag ändå uppskatta. Jag tänker om jag hade jobbat som guide på paddanbåten, alltså man hade ju ändå dratt till med lite rövarhistoria för att lätta upp stämningen lite.
Ja, precis. Jag hade nog inte sagt så att det är inspirerat av Star Wars, för det är en relativt tråkig detalj.
Mm. Jag vet inte, just liksom alltså arkitektur och dess influenser, det är inte jättespännande. Nej. Alltså om man inte har ett specialintresse.
Nej, precis.
Ja, sant.
Och det är väldigt sällan tror jag en byggnad är så inspirerad av Star Wars. Jag tror de flesta byggnader är inspirerade av andra byggnader.
Ja, det är också väldigt sällan som Hisingsbron kanske är någons liksom. Alltså det är ju inte det sexigaste vi har att erbjuda.
Eller,
ja. Vilket är Göteborgs sexigaste byggnad?
Ja, men det är jag tycker ju regionhuset.
Regionhuset.
Ja, men det här har jag sagt innan, det som jag tycker påminner om den här Kaaba i Mecka.
Just det, ja det är sant.
Vad fan ligger regionhuset?
Det ligger precis bredvid den nya Grand Central. Grand Central.
Mm. Alltså det här som är liksom, det glittrar lite och så är det lite så mörkt och så blir det ljust. Och så
det ligger väldigt nära en go-kartbana tror jag.
Mm.
Aha, det?
Ja.
Mm. Nej.
Du säger Karlatornet.
Nej.
Jag säger läppstiftet.
Ja, jag är med på läppstiftet. Ja. Faktiskt.
Ja.
Jag tycker ändå det är kul att Göteborgs stift har suttit där. Annars har varit Gotia Cup.
Ja.
Ja, det också.
Just det. Det jag känner jag bara flög förbi liksom. Jag var inte här så mycket under
Nej.
Den tiden. Så att jag...
om man var hemma så var ju den distinkta svettstanken. Det var ju så mycket pubertal svett i hela Göteborgs lokal kollektivtrafik den veckan.
Ja, då därför cyklar man.
Det är därför man cyklar. Det är en väldigt bra idé. Jag stör mig inte så mycket på, liksom, jag tycker det är kul att ungdomar får komma hit, det ser jag varje år. Men jag tycker svettstanken, för det var ganska varmt den veckan också.
Ja.
Ungdomar har ju inte riktigt den här, alltså de är, tonåringar är väldigt, väldigt självmedvetna. Mm. De är extremt avslappnade till sina egna kroppar. Samtidigt som de inte är det, vilket gör att de ofta inte har kläder på sig. Så det var väldigt mycket så bar överkropp ut i Saltholmen, 15-åriga killar som bara stinker och ja, inte
badade
bästa veckan.
Badade lite bajsvatten.
Men sen har ju ungdomar nu för tiden har ju alltid underkläder under sina badkläder också. Så att det
har du det?
Det är mycket, ja.
Varför skulle man ha det?
Men
det är bara ohygieniskt.
Ja, men GP har ju haft en artikel sen nu på tal om GP om att nakenhet som koncept har blivit liksom försvunnit från så här, omklädningsrum och så här, simhallar och sånt. Så att alla simhallar måste typ lägga jättemycket mer pengar på typ klor och sånt för att folk inte duschar och de har underkläder på sig i bassängen.
Och jag har ju, gud, jag går ju till simhallen ganska ofta. Men där är det ju ingen som har på sig underkläder.
Men är det mycket äldre människor där?
Mycket äldre människor,
ja. För äldre människor har ju kvar det här gamla liksom, att man duschar innan och efter, man har badkläder, man är ren.
Ja, precis. Exakt. För annars är det ju äckligt. Jag kan inte föreställa mig någonting värre faktiskt än att bada med kalsonger under badkläder.
Nej, det måste vara riktigt obehagligt.
det känns vidrigt.
Men apropå den nakna, jag var ute på Marstrand i veckan och skulle passa på att vara där på nakenbadet.
Just det.
Men då har de inte tagit bort alla stegar.
Ja.
Så det gick inte att hoppa i.
Som i The Sims.
Det var några där ute.
Såg några rester flytta runt.
Ja. Vi pratade ju lite sist om turerna kring NICAP.
Ja.
Det här nordirländska bandet som då spelade på Wet West i torsdags.
Jag gick ju inte på Wet West för att jag har inte så mycket pengar.
Det är väldigt dyrt.
Det är väldigt,
det är väldigt dyrt.
Det är det. Men jag ville ju gå på NICAP långt innan det blev en stor innan de blev misstänkta för terrorbrott och sånt.
Du gillade dem innan.
För mig har det mitt stöd att de hade ingenting med Palestina att göra, utan det handlar helt och hållet med att de är true till republiken.
Ja, de är jävligt bra också.
Ja, precis.
Vi började ju se den filmen utan text och var så här, är det meningen? Så de sa fuck you att vi inte ska förstå irisken. Och sen insåg vi att nej, man kan ha text. Då förstår man filmen mycket bättre.
Filmen om Nykep.
Ja, precis. Ja. Där är stora delar är på iriska.
Ja, precis. Mm.
Det har ju varit väldigt kontroversiellt. Judiska centralrådet har ju försökt få Way Out West att stoppa spelningen.
Ja, de skrev ett brev till Way Out West att de inte borde uppträda.
Ja, och Way Out West valde ju att besvara det med tystnad. Ja. Vilket i efterhand visade sig vara ganska smart. För att jag upplever att i liksom, ja, men som samhället ser ut nu så går det liksom inte att liksom debattera sådana saker. För det folk använder så mycket liksom fula liksom retoriska knep och sånt.
Mm.
Men då liksom veckan innan så gick ju då 3 borgerliga styrelseledamöter i Göteborg och Company, alltså Göteborgs evenemangsbolag, ut och sa att de skulle ta en kraftfull diskussion om det här. För att de tyckte det var så upprörande att Way Out West, som ändå upplåts vara på kommunal mark, har bokat Nykep.
Jo, precis, för det är väldigt många steg då. Ja. Way Out West är ju inte ett kommunalt evenemang.
Nej.
Utan det är en privat det är ett privat eventbolag som gör
det. Det är väl Luger, tror jag. Så det är ju liksom, det är en av de mest kommersiella festivalarrangörerna liksom. Jag tänker när man var lite yngre och gick på så här Hultsfredfestivalen som drevs av en liksom förening, så är det här väldigt väldigt långt ifrån.
Ja.
Det här är ju liksom, ja, men det här är ett av de mest liksom kommersiella evenemangen i Göteborg överhuvudtaget.
Ja.
De har ju liksom Bingolotto. Hade till och med ett tält på Way Out West.
Va?
Ja. Och så här Yves Saint Laurent. Alltså,
jag kan ändå tänka, fan. Men kunde man sitta där liksom dutta bingo? Alltså kunde man spela bingo?
Nej, men jag tror att man, det var liksom sån reklam för Bingolotto. Det var bara kändes så liksom otroligt.
De försökte få folk, för de har skaffat en app nu.
Jaha.
Bingolotto, tror jag.
Mm.
Ja, jo, men den har jag använt.
Du har använt den?
När du har varit uppe sitta kväll, ja.
Istället för att man köper en bingolott.
Ja. Ja, jag tror också att nu att man kan liksom välja typ vilken förening och sånt man vill stötta via appen. Så istället för att massa fotbollsbarn ska komma fram till dig och sälja bingolotter, så ska du helt enkelt bestämma, säga då, jag vill ge pengar till den här fotbollsföreningen.
Ja, okej.
Jag tror att det är så det funkar. Jag har aldrig någonsin spelat bingolotter i hela mitt liv.
Va?
Nej. Det har jag gjort många gånger.
Mina föräldrar är starka socialdemokrater, uppväxta i socialdemokratin. De hatar TV4.
För de är
liksom, tycker att monopolet i Sverige med SVT liksom var, det var fel när man tillät kommersiella TV-kanaler.
Jag kan verkligen uppskatta det ställningstagandet. Men förtar inte det lite? Jag tänker, alltså bingolotto som institution, försvinner inte det lite om man inte får de här papperslotterna?
Nej, jag tänker också det, att det är nog ett enormt problem.
Ja, men det är ju som att vara alltså på en stor marknadsplats, bara vara inne på Way Out West. Alltså,
ja, men alltid, de har ju hyrt marken liksom.
De har hyrt marken, alltid fruktansvärt dyrt. Alltså biljetterna, sa du innan, biljetterna kostar ju 3000 för 3 dagar.
Mm.
Alltså när man pratar om liksom, vad ska man säga, alltså offentlig stöd till kultur, eller så här, man pratar ju ofta om så armlängds avstånd, som är liksom den här idén om liksom, som kommer från typ Keynes liksom.
Mm.
Det är ju en brittisk modell för finansiering av kultur, där liksom politiker ska finansiera kultur men inte lägga sig i innehållet.
Ja.
Det är ju också väldigt långt från Way Out West också. För Way Out West är ju inte offentligt finansierat, förutom då. Och det här är så fånigt, för att jag fick ett mail i natt så här, tack för Way Out West, det var 78 000 unika besökare.
Ja. Oj. Oj, jäklar, det måste vara stöd rekord. Eller?
Ja, det var rekord. Ja. Varje person har ju betalat minst 1 000 kronor för att komma in. Så vi kan tänka oss summorna.
Jag kan slå en snabb räkning här.
Ja, precis. Åh, ja. Oh, herregud. Ja.
Ja, i runda slängde 200 mille.
Minst.
Ja, precis, för det fanns via Pi-biljetter och de sålde. Ja, och då går jag så Göteborg och Company ut och säger att de ska dra in finansieringen av Greentopia, som är en hållbarhetsfestival. Och då har de alltså sponsrat Greentopia med 50 000 kronor. Alltså det är som jag skulle ge Martin en 20 till hans, okay, till hans hyra och ha jättestarka åsikter om hans inredning. Det är så fruktansvärt fjuttigt.
Det känns också som att Wild West skulle nog kunna ta den förlusten.
De kan nog ta den lilla förlusten. Jag vet, jag såg inte ens det här Greentopia.
Jag vet inte vad det är för någonting.
Det är någon sån hållbarhetsfestival. Alltså Wild West försökte ju ändå vara lite så... Alltså det är ju fortfarande, all mat är vegetarisk. Mm. Men de har ju lite slutat med det här liksom godissignaleringsgrejen.
Just det.
Något då hade de ju så här panelsamtal med Linnea Claesson typ. Alltså det var ju bara jättepatetiskt och pinsamt.
Men det är ett woke inte inne längre. Nej. Så nu är Way Out West också lite, går ifrån det lite.
Ja, och det blir ju någonstans, det blir väldigt patetiskt för de här borgerliga politikerna, de har ju snajt in sig.
Ja.
Så det är ju då Marie Zachrisson som då är Liberalernas ledamot i Göteborg Company. Hon är ju alltså, förlåt, jag menar inte att vara otrevlig, men det är ju liksom en borgerlig tant.
Mm.
Alltså, när Elisabeth Land säger att Wet West ska vara rädda om sitt rykte, alltså vad är det liksom Elisabeth Land tänker i Wet West rykte? Har hon något begrepp om det egentligen?
Jag tror att de har gjort väldigt mycket bort sig för att eller för det första är ju hela frågan väldigt, väldigt löjlig, för att det är så, okej, Wild West hyr då Slottsskogen som det är inte kommunalt liksom i huvud taget, det är ett privat evenemang, och där har de bokat en artistgrupp där de vid något tillfälle i Storbritannien var det kanske, har sagt någon har haft en Hisbollah-flagga eller någon har tagit upp en Hisbollah-flagga på scen,
ja.
Vilket i sin tur skulle kunna tolkas som att de gjorde det för att de hatar judar och därför skulle judar kunna vara osäkra.
Ja, exakt. Och det är liksom... kör hela den här trygghetsidén om att gruppen judar kommer känna sig osäkra på Wet West av att någonstans i ett tält står ett band som är mot Israels folkmord.
Ja.
Det blir ju så patetiskt, för nu vill de ju ta upp det här i kommunfullmäktige, att det ska vara lite mer ordning och reda vilka som får spela på kulturkalaset och Way Out West. För de menar att, hon menade då, hon Marie Zachrisson, som är den absolut som gått ut mest och pratat om det här och verkar vara minst lämpad att göra det, för hon snar ju bara in sig helt vansinniga resonemang. Hon menar ju då att om NICAP skulle få uppträda, då skulle judar i Göteborg känna att Göteborgs stad tolererar antisemitism.
Just det.
Som att liksom varenda kulturyttring på Way Out West är ett implicit
ställningstagande i Göteborgs stad.
Exakt. Så när typ Iggy Pop sjunger Wanna Be Your Dog, tolererar Göteborgs stad den typen av perversioner liksom. När Hurula sjöng om att Stockholm brinner, då säger Göteborgs stad, då säger kommunfullmäktige brinn, Stockholm brinn.
Var det inte Refused? Dennis Lyxzén som hade sagt från scen att han någonting om Spotify.
Jo, han hade sagt att han Daniel Ek och så skulle Spotifys vd en mänsklig toalett.
Och det står Göteborgs stad bakom.
De står bakom det.
Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt.
Jag tycker det är, jag skulle helt vilja att uttala det från kommunfullmäktige.
Det tycker jag är mycket värre, mycket värre Göteborgs stad än något ni kan ha sagt.
Ja, för spelningen var ju också så här, alltså de började med att projicera så här text från typ så Stegner Elbit, alltså som handlade om att Sveriges regering gör sig delaktiga i folkmordet genom Elbit Systems, alltså vapenhandel och så.
Alltså det israeliskt vapenföretag som exakt. Sveriges försvar har handel med och som har kontor i Göteborg för att sälja vapen då till svensk försvarsmakt. Det är därför de har kontor i Göteborg.
Mm.
Och sen var det ju Palestina-flaggor och sådär. Fontaine's D.C., ett irlandsband, hade också Free Palestine. De är också kända för att ha gått emot folkmordet. Mm. Och då Refused, som hade liksom öppnat upp med att det kom jättemånga, jag tror det var studentaktivister i så här, Palestina-sjalar som hade Palestina-flaggor. Och sen så stod det också typ så Wanted Dead or Alive och så den svenska regeringen på banderollen.
Nice.
Det var ganska fett. Och, var
det
också,
och det är Göteborgs stad bakom.
Ja, det är bakom. De sjuka jävlarna.
Det är fan helt sjukt.
Men överlag tyckte jag det var konstigt också, för att det blir ju på något sätt, alltså för på torsdagen var ju de här banden, det var Fontaine's D.C., det var NICAP, det var Refused, som alla tog väldigt tydlig ställning mot folkmordet. Men resten av festivalen så lös ju det med sin frånvaro.
För då är det så här Charlie X, CX och...
Chappell Roan spelade i för sig igår, hon har ju tidigare tagit ställning mot folkmordet, men jag tror inte, jag tror tydligen så var hennes dekor mer inspirerad av Harry Potter. Men vi har ju en systerpodd som heter Den andra podden, som ofta brukar prata
om. Alltså en kulturpodd i Radio åt alla.
Precis. Ja. Och jag har nog lite proggigare, för de brukar ju ofta, eller de två avsnitt som har släppts, har de ju invänt mot en instrumentell kultursyn. Jag är ju fan väldigt instrumentell kultursyn. Ja, men jag, för att jag känner någonstans att, nu menar jag inte att lägga ord i deras mun, men jag känner någonstans när man är på en festival som så tydligt präglas av ett folkmord. Alltså hur bra liksom de konstnärliga värdena är, så är det lite som att äta en jättegod måltid när någon sitter och skiter bredvid. Alltså för liksom, ja, men skitlukten träffar en hela tiden, visst. När liksom artister väljer att inte använda sin plattform.
Det är alltså, var NICAP var väl en av de mest besökta konserterna?
Ja, alltså det var ju väldigt många som hade köpt biljett enbart för att se NICAP, det fattar man ju liksom, för det var plötsligt så såg man typ alla man kände på torsdagen, men inte de andra dagarna lika hög utsträckning. Nej, och det är också, alltså, de är inte liksom, hade de varit antisemiter, det har ju varit en annan diskussion, men det blir ju så uppenbart att när man går in i en diskussion och ljuger, då kan man ju aldrig vinna liksom.
Nej, precis.
Nej, alltså det är ju inte direkt så att de har bokat något där vikt maktband.
Nej, Screwdriver återförening.
Det kanske kommer nästa år då.
Ja, vem vet.
Nej, ja, precis. Det är då, ja, då Way Out West, då, och det skulle ju Göteborgs stad stå bakom.
Jag blev ju, jag berättade det för Jakob innan, att jag blev ju kräkt på Refused.
Oj.
Och då frågade jag det här, då till Göteborgs stad ställer sig bakom. Jag såg också, någon skrev på Twitter att en tjej hade halkat på en bajskorv. Göteborgs stad. Vad har ni att säga om det här egentligen? Jag läste att det fanns en farhåga att människor skulle smuggla in farliga och olämpliga saker med koppling till kriget i Gaza.
Aha.
Och det,
vad skulle det vara, typ en bomb?
En drönare. En landmina. Eller vad menar de?
Kopplat till kriget i Gaza.
Vad är det för farligt föremål som någon skulle smuggla in som har koppling till kriget i Gaza?
De skulle svälta hela festivalbefolkningen.
Nej, jag vet.
Gud, vad, det låter jättekonstigt. För antingen vill säga att vi vill inte släppa in farliga föremål.
Nej, och det är okej.
Ja,
men det är inte så.
Det är bara om det är kopplat till Gaza.
Ja, precis, för de farligaste föremålen är ju israelisk krigsmateriel. Ja. Och det är väldigt konstiga saker som smugglar in på Way Out West.
Det är det faktiskt. Men skulle det vara så att någon går in med en granat och så säger de så här: varför har du med den här granaten? Jag hoppas inte du har något med kriget i Gaza att göra. Nej, nej. Konstapeln, det har ingenting med det att göra.
Den här missilen som du sköt in nu på festivalområdet, har det någon koppling till kriget i Gaza?
Nej, nej, nej. Det är bara att jag hatar.
Jag är bara en missilentusiast. Jag bara älskar missiler.
Såklart, såklart, såklart. Välkommen in.
Men det är ju inte som att typ så här bengaler är kopplat till kriget i Gaza. För det är ju en sån farlig sak som folk smugglar in på.
Fotboll, ja.
Farlig och farlig.
Farlig och farlig. Som hävdas vara farlig. Polisen menar ju att det är som ett lasersvärd. Men om vi bortser från det, så finns det ju väldigt lite saker som har specifikt koppling. Alltså en kniv. Men jag tycker att det här, liksom, det här märkliga sättet att liksom uttrycka sig kring Palestinarörelsen utan att liksom egentligen media ställer några följdfrågor,
ja, det är jättekonstigt.
Har blivit så pass märkligt att man i princip kan hävda vad som helst.
Det konstigaste är ju, det finns ju ingen anledning för Palestina-människor att protestera mot Way Out West.
Nej,
det är tvärtom. Det är tvärtom, det är de som ogillar Palestinarörelsen som protesterar mot Way Out West.
Jo, samtidigt så blir det ett jävla ståhej bara man hävdar att liksom Hisingsbron inspirerar Star Wars. Man kan hävda vad som helst kommer till Palestina utan att någon liksom är kritisk. Jag tycker det är märkligt.
Ja, det är konstigt. Det här är ju vårt 50:e avsnitt.
Wow.
Av podden i alla fall. Den här podden har ju snart varit igång i 5 år.
Ja, det har den.
Ja.
Har ni hållit på så länge?
Ja.
Ja.
Sen 30 november kom det första avsnittet.
2020.
Det var oerhört dålig ljudkvalitet första gången.
Ja, det var det. Det var spelat precis bredvid E6-an. Inspelad. Och jag vill inte slå er i trumman, men jag tror ändå vi har fyllt en viss nisch. Liksom i Göteborgs mediesfär, eller vad man ska säga. Det vill säga så att vi poddar om Göteborgs lokalpolitik. Och jag tänker att det är viktigt så att vi har ett behov av poddar som samtalar om lokala frågor. Det är viktigt. Jag tror att det märktes framförallt av våra kollegor på Göteborgs-Posten. För nämligen 2 år senare, alltså efter vårt avsnitt, så påbörjade vi GP sin nya poddsatsning. De hade en liten poddsatsning tidigare.
Mm.
Men då döpade de podden Inga Dönare, som är en fotbollspodd.
Just det.
Nyhetsshowen. Och sen har vi den här helt fruktansvärda podden Samtal med Svejman. Som är en intervjupodd med Adam Svejman.
Vem är det han intervjuar då? Eller är det olika?
Olika personer.
Är de också höger eller är det...
Ibland är de höger, ofta ja. Är de väl höger. Men en gång intervjuade han Jonas Atenius till exempel. Mm. Efter Jonas Atenius hade talat på Eid.
Ja, ah, just det.
Så intervjuade han. Och då hade han ju typ sagt att Jonas Atenius är typ en nazistisk islamist som hatar kvinnor. Hade han ju sagt innan podden.
Mm.
Och sen efter podden hade han varit så, ja nu fattar jag att han lite mer, men jag tycker fortfarande det var fel. Det som kännetecknar är att de här, det är poddar som kommenterar samtalar, lokala frågor. Inte alltid, inte bara, men de gör det lite mer kan man säga. Lite mer Göteborgsprägel på de flesta av de här poddarna.
Därav namnet Göteborgsposten.
Precis. Mm. Deras tidigare poddar hade inte riktigt samma kvalitet skulle jag säga. Till exempel Nyhetspodden så försökte vara typ en ekot fast för podd. Så man skulle lyssna liksom på GPs 3 minuters nyhetspodd. Jaha. Sammanfattande nyheter. Mm-hmm. Det här.
Anders Tegnell får mothugg från sina nordiska kollegor om influensadödligheten. Vålds- och narkotikabrott där unga är misstänkta har blivit vanligare enligt polisens statistik. Och kvävefyllda majsbollar kan vara dödligt farliga enligt Giftinformationscentralen. Det är rubrikerna i morgonens nyhetssvep från Göteborgs-Posten.
Kvävefyllda majsbollar. Men så här lät det i alla fall, det var inte så trevligt. Men sen så bytte de ut nyhetspodden mot nyhetsshowen som istället låter lite så här.
Även här i Göteborg är det vardag.
Mm.
Och det, men även om det händer det lite speciella...
Det är smärtsamt medveten om att det finns vardagar i Göteborg.
Så är det. Det är någonting universellt som finns över hela jorden. Mm. Men det som inte finns över hela jorden...
Nej.
Men dock på flera platser.
Många ställen.
Det är ju en plats som heter Grand Central då. Ja. Eller Grand Central.
Oj. Det här är inte helt olikt vår podd.
Nej, det låter väldigt lite en annan podd skulle jag säga. Det låter som den här podden då startades 2022. Så 2 år senare efter vår podd. Det kan ju vara värt att lägga på minnet. Det låter lika en annan podd skulle jag säga. Men det är inte det jag ska prata om idag. Jag ska prata om deras nyaste poddsatsning. När man ser ännu fler nya poddar de senaste åren. De har intresserat Klubbland, som är en hockeypodd.
Klubbland?
Ja, mm-hmm. Som handlar om Frölunda.
Håkan Hellström-referens.
Ja, det är en Håkan Hellström-referens. Hejar han på Frölunda, Håkan, tror ni?
Jag tror inte han är en hockeyman.
Jag tror inte han är en hockeyman. Men framförallt så har de ju en ny poddserie som heter GP-dokumentär.
Mm-hmm.
Och det är ju liksom radiodokumentären de försöker ta. Det är ju ett lyckat poddkoncept. 2005 startade Sveriges Radio radioprogrammet P3-dokumentär och P1-dokumentär.
Mm.
2008 startade man P4-dokumentär och sen 2011 startade man även P2-dokumentär, så vi har alla typer av dokumentärer.
Nice.
Folk är galna i radiodokumentärer. Än idag så är P3-dokumentär den mest populära podden bland Sveriges radios poddar.
Den är fantastisk.
Ja, den är grym.
Det måste man ändå säga.
Aldrig lyssnat.
Vad har du lyssnat på? P2s dokumentär om Mozart.
Om Debussy.
Jag lyssnar faktiskt så mycket på radiodokumentär.
Okay.
Jag tror att jag lyssnade på P3-dokumentär om Amantea-dådet.
Ja. Aktuellt.
När jag gick på gymnasiet så använde jag det som källa i en uppsats om Amantea-dådet. Det var nog en ganska dålig källa i efterhand.
Lite jobbigt att verifiera.
Oh. Men det är väl ganska logiskt att GP vill starta en dokumentärserie för poddar. Det gör ju ganska löpande så olika granskningar, eller hur? Så de kan ju bara göra en dokumentär och sedan skåp. Det är väl skitsmart.
Mm.
Då fanns det ett avsnitt som jag var intresserad av i GP-dokumentär. Det heter Rubrikerna, bråket i Friskis och Svettis.
Onekligen rafflande titel.
Rafflande titel. 18 minuter långt.
Ja. Lagom längd.
Jag skulle säga ganska kort för en väldigt kort för en dokumentär. Är ni medlemmar i Friskis och Svettis?
Nej.
Nej.
Jag är medlem i Friskis och Svettis. Jag blev ändå lite så, okej, vad är det här? För det är ju det speciella är ju att det är den enda stora gymkedjan jag ska säga, som är föreningsstyrd.
Mm.
Alla andra är ju liksom privata bolag. Och det här kan ju kanske leda till spännande intriger. Så vi kan lyssna lite på hur det låter i GP-dokumentär.
Friskis och Svettis Göteborg håller årsmöte i en gympasal i Mölke. På fällstolar, uppställda i rad efter rad, sitter föreningens medlemmar. Ingrid Mansard, som fram till förra året var anställd på Friskis och Svettis kansli, känner sig nervös. Hon ska nämligen presentera en kontroversiell motion.
Oj, oj, oj. Mm. En kontroversiell motion på årsmötet i Mölnlycke, den här gympalokalen.
Det är en otrolig dramatik i det. Alltså det är mer än vad det behöver vara.
Alltså, det är så bra med radiodokumentärer, att de liksom skapar en scen oavsett vad det gäller.
Jo, jo, absolut. Men oftast när det är liksom, det här skulle jag säga är väldigt stark dramatisering. Men
jo, det är väldigt
liksom så här. Det finns lägen för det, och ja, det, men det här är inte ett sånt läge.
Årsmöte i Mölnlycke. Nej. Det är kanske sant.
Ja, men det är den kontroversiella motionen då. Ska vi ändå lyssna på vad den här motionen handlar
jo
om?
Jo.
Efter mer än 20 år med samma verksamhetschef behöver föreningen ny kompetens för att möta dagens utmaningar med bland annat ökad konkurrens. Går det att läsa i motionen? Eller på ren svenska: det är dags för en ny chef.
De vill byta chef.
Mm. Jävlar, vilken dramatik.
Ja, det är spännande. Det är ett gäng personer som har ställt sig bakom en motion om att byta ut verksamhetschefen som har suttit 20 år på posten i Friskis och Svettis i Göteborg.
Mm.
När det skrevs om det här i tidningen så benämndes de som en grupp motionärer.
Vilket är kul.
Ja, ja, det tog faktiskt mig pinsamt lång tid att inse att det inte var en falang av joggande personer. Friskis och Svettis. Jag vill ha en grupp motionärer. Undrar varför just de är så emot den här verksamhetschefen.
Inte alla motionärer, kan man undra.
Men det här är ju vad man på journalistspråk kallar en hook. Är det inte det? Alltså så här, nu är det här inledningen av okej, men det här vad det handlar om. Men nu ska vi berätta vår berättelse här om Friskis och Svettis-bråket. Så det här kommer handla om den här motionen, den här verksamhetschefen. Och sen ska man ge lite bakgrund också. Mm. Så nu går vi tillbaka lite. Förklara lite bakgrund. Varför har det blivit så här?
Här har man ju alla de här. De är ju klassiska. Ta på baksidan. Böja upp. Belasta ännu mer. Och så busar man lite grann. Skitkul, för att man tar bort det där allvarliga hur allting ska vara. Så kan man morsa.
Vem är det här? Kan det vara verksamhetschefen? Nej, det här är grundaren av Friskis och Svettis.
Det hör man på rösten.
Johan Holmsäter, de har åkt till Stockholm för att intervjua honom om det här, för att göra den här dokumentären. De samtalar om gymping med J.
Nice.
De benämnade tydligt att det kallas gymping med J.
Nice.
Och ingenting om motionerna som verksamhetschefen pratar om. Samtalar de med den här Johan Holmsäter om. Men det är okej, tänker jag. Det är bara lite bakgrund till Friskis och Svettis. Så vi fortsätter dokumentären.
Hans vision handlade om gemenskap istället för prestation och kroppshets. Det var första gången modern musik och typiska gymparörelser kombinerades.
Musik och gymparörelser kombinerades, vilket geni.
Jag förstår inte hur den här bara kan vara 18 minuter. De verkar verkligen vilja gå igenom allt.
De vill gå igenom ganska mycket. Och man börjar känna att nu börjar den här dokumentären gå åt väldigt annorlunda håll. Man trodde att det skulle handla om den här motionen och den här verksamhetschefen. Men det börjar handla mer och mer om Friskis och Svettis historia. Jag har klippt upp ett litet montage från dokumentären.
Ja.
Alltså, Johan Holmsäter brinner ju verkligen för folkhälsa. Friskis, det är en grej. Svettis är en grej. Och så har vi Okto som är en brygga emellan.
Vi kom och egentligen bar fram en existentiell verksamhet som byggde mycket mer på människors behov av att röra sig, av att umgås, av att känna glädje.
Det är ju också ett barn av 70-talet. Det fanns ju bara ett omklädningsrum. Så i början så fick liksom tjejerna gå först och killarna vänta. Men ganska snart så var det några tjejer som kom ut och sa ni kan också vara med. Så då körde man liksom tillsammans.
Inledningsvis bara roligheter alltså.
Sen då i mitten av 80-talet så lämnade Johan Holmsäter Friskis och Svettis. Så han ville bland annat samarbeta med Skandia, det här försäkringsbolaget. Men det skulle då innebära att Friskis gick från att vara en strikt ideell verksamhet till att liksom ta in kommersiella krafter. Och där var man då inte ens.
Det är inte förrän 2003 som det blir strid på allvar. Då upptäcker Johan bland annat att Friskis använder utbildningsmaterial som han har tagit fram utan att credda eller betala honom.
Så då stämmer han Friskis på, jag tror det är 10 miljoner kronor. Det slutar med förlikning och att Friskis betalar 2,7 miljoner kronor till Johan.
Vad det här gör med motionärernas krav på verksamhetschefens avgång i Göteborg?
Mm.
Men var är Mölnlycke i det här?
Ja. Ingenting. Det har ingenting med det att göra. Nu har halva dokumentären gått. 9 minuter har gått och vi har inte riktigt kommit till
grandfinale.
Det som dokumentären skulle handla om egentligen, som var bråket till Friskis och Svettis. Det handlar om några andra bråk här i Friskis och Svettis. Men vad är det som det har hänt då? Jo, en grupp motionärer i Friskis och Svettis vill att verksamhetschefen ska bytas ut. Efter pandemin så förlorar de flesta gym många medlemmar. Men sen har det gått mycket bättre för de privata gymmen istället för Friskis och Svettis.
Under pandemiåren 2020-2023 öppnade Nordic Wellness över 100 nya gym runt om i landet. I början av juli 2025 uppger gymkedjan STC att de planerar att öppna hela 70 nya gym i Göteborg. Även för Sats ökar antalet medlemmar.
Så, de vill att man ska jobba bättre för att liksom kunna konkurrera med de här andra privata. Vad vill man då göra istället? Man vill satsa på utrustning och personal. Det har man sparat lite på för man har haft svårt med ekonomin. Så därför har man inte velat investera i utrustning. Och nu känner jag lite så här, det här är inte så stor grej.
Det här är inget bråk.
Det är liksom inte, nej men det är kanske ett bråk, men det är ingen dokumentär stor grej.
Nej, det är sant.
Nej.
Ändå kommenterar GP:s reporter frågan så här.
Det har ju säkert med saken att göra att det blev medialt också. Det är väl inte jätteroligt för föreningen att få sin liksom smutsiga byk vädrad i offentligheten.
Vilken smutsig byk!
Att det var olika idéer om hur risk och svett ska styras. Alltså det...
Ska man investera i gymutrustning? Ja. Eller ska man spara pengar?
Mm. Alltså alla som har varit på ett årsmöte känner ju att det här är ju... Det är verkligen bare minimum av konflikt.
Det är inget konstigt det här.
Nej.
Någon vill att man ska satsa mer på utrustning och tycker att verksamhetschefen inte har gjort det helt enkelt. Men det blir ändå dramatiskt det här årsmötet.
När de håller årsmötet, då finns det en massa nya medlemmar där som inte är medlemmar sedan tidigare. Och då säger föreningen stadgar att de egentligen inte har rösträtt. Utan för att ha rösträtt så måste du ha blivit medlem, jag kommer inte ihåg siffra, men x antal veckor innan årsmötet. Så tekniskt sett så har inte de här rösträtt för de är liksom färska medlemmar. Men då så röstar årsmötet om att bortse från den här stadgan.
Oj.
Formalia.
Det är stadgar. De har lite bråk hur man ska tolka stadgarna. Okej, sen motionen går igenom. Nu kommer nästa problem. LAS. Man kan inte avskeda en person genom ett årsmöte, säger styrelsen. Vilken jävla rafflande historia det här är. Jag älskar att få lyssna på en dokumentär om stadgar och anställningsregler. Några vill satsa mer på träningsutrustning och några vill spara på träningsutrustning. Så jävla spännande.
Skit.
Not. Eller? Alltså på ett sätt är det här en, tycker jag, intressant fråga, för det handlar liksom om synen på kommersiell träning och ideell. Alltså det handlar ju om att Frisk Svettis har ju mer fokuserat på kollektiva träningsformer historiskt.
Men det är mer folkrörelse. Liksom. Ja.
Precis, att man går och gympar tillsammans och sånt. Och så går det sig mer och mer på grund av liksom hur gymkedjorna dyker upp till liksom kommersiellt. Att det ska, måste vara mer maskiner och man ska träna mer individuellt. Mm. Liksom. Det finns någonting intressant här.
Mm.
Men det funkar liksom inte i den här radiodokumentärkonceptet. Det är lite för mycket, ska måla bilder. Det är lite för mycket att intervjua Johan Holmsäter när han går och gympar. Och för lite att prata om vad det handlar om liksom.
Alltså jag tänker man skulle kunna göra en radiodokumentär om exakt alla årsmöten, exakt alla föreningar i hela Sverige, och det skulle kunna bli ungefär lika rafflande. Så frågan är om man borde liksom. Det finns ju inget årsmöte där det inte är bråk om stadgar och formaliga diskussioner och...
Jag tror att den personen som är nog mest känns som ett utsatt är den här verksamhetschefen, för han har ju typ blivit sjukskriven och sånt.
Har han blivit intervjuad i dokumentären?
Han vill inte
ställa upp. Men det känns också som de ville få allt på 18 minuter.
Ja.
Och misslyckas fatalt.
Jag tänkte att vi skulle göra en egen dokumentär.
Oj, oj.
För att jag föreställer mig hur det här blev till. Jag tror att det var att de försökte fylla ut.
Ah.
De inte hade så mycket.
Så de vill göra en radiodokumentär liksom.
Ja.
Är det alltså radioteater? Först, jag har ju längtat efter detta.
Ja, det här är radioteater. Vi befinner oss på en nyhetsredaktion i området Stampen i Göteborg. I det stora öppna kontorslandskapet hörs smattrande från skrivmaskiner. Och vid skrivborden sitter kvinnor med jumpetröja och kostymkjol. Och män i slips och kavaj med små vita lappar med ordet press i stora bokstäver instoppade i deras gråa fedorahattar. Alla håller i sin vänstra hand en cigarett 1,5 centimeter från munnen. Ny på jobbet är sommarvikarien Jonas.
Jag tänkte att det skulle vara roligt att jobba på GP. Visst, lite stressigt kanske, men ändå en bra möjlighet för mig att lära mig att arbeta med journalistik. Men det var innan jag visste vad jag skulle behöva göra.
Jonas hade nämligen fått uppdrag att arbeta med Göteborgspostens nya podcastsatsning, GP-dokumentär.
Att arbeta med dokumentärer kräver mycket arbete och framförallt ett intressant ämne.
Vid ett stort mahognyskrivbord där GPs nyhetsredaktör tuggade på en kubansk cigarr och läste om det senaste bråket på Friskis och Svettis. Perfekt för ett avsnitt på GP-dokumentär, tänker hon.
Jag såg nyheten om Friskis och Svettis och sa helt enkelt åt honom att göra en dokumentär på 20 minuter på temat.
Men att göra en dokumentär på hela 20 minuter för något som inte är särskilt intressant är inte så enkelt.
Det är inte mycket att jobba med.
I slutändan lyckas Jonas få ihop en 18 minuter lång dokumentär där majoriteten istället handlar om Friskis och Svettis historia.
Jag ansträngde mig så mycket som det gick, men inte en chans att jag någonsin jobbar för GP igen.
Du har lyssnat på Vad händer GBG dokumentär, en dokumentärserie om GP dokumentär.
Det har ju varit en tjänsteperson i Göteborgs stad som har fått avgå för att ha haft lite gängkontakter då.
Gängkontakter?
Ja, det är en tjänsteperson inom förvaltningen, demokrati och medborgarservice i Göteborgs kommun som fått sparken.
Okay.
För att han har i sitt uppdrag möjliggjort för gängmedlemmar i ett känt kriminellt nätverk.
På vilket sätt har han möjliggjort för?
I början av året då, där skriver Expressen att de fick information om att en anställd vid demokrati och medborgarservice förekom i en pågående förundersökning vid Ekobrottsmyndigheten.
Mm.
Som rör personer inom den gängmiljön i Göteborg.
Så han har på något sätt haft någon koppling till ekonomisk brottslighet? Liksom. Ja.
Det var väl någon transaktion va?
Ja, exakt. Oj. Mannen ska enligt misstankar ha utlåtit sina konton åt dömda gängkriminella.
Vafan?
Och en av de här överföringarna...
Vadå, att han har varit en målvakt typ?
En av de här överföringarna rör 100 000 kronor. Ett påstått lån då.
Vadå, så att det är någon så här kommunchef som har lån?
Ja, vad sa du? Samhällsvägledare?
Ja.
Det är sån som står på sånt...
Medborgarkontor. Ja. Han är liksom chef då.
Ja, just det. Och han har liksom tagit... Han tar ju ett lån eller han lånat ut pengar.
Alltså lånat ut då, antar jag.
Det är väl det man alltid säger, eller det är väl det som folk ofta säger om man har en konstig transaktion på kontot och så blir man konfronterad och säger man nej men det här var inget kriminellt, det var ett lån.
Just det, men jag menar...
Det känns folk alltid säger det. Jag hade bara lånat, alltså han hade bara lånat 100 000 av mina gängkriminella, det var inga konstigheter. Det gör man ju.
Men
han kanske skulle köpa en lägenhet.
Ja, precis. Han kanske hade problem med någon så här svångrem på bilen eller vad fan heter.
Ja, alltså, även om det här skulle vara i godast eller liksom good faith så är det ju inte jätteklippt kanske.
Nej.
Men den här personen har då fått 16 månaders avgångsvedlag.
Alltså, han har fått 16 månadslöner?
Ja.
Det måste vara mer än 100 000.
Ja, det
så han måste ju ha tjänat på den här transaktionen.
100%. Plus att Göteborgs stad har ju då gett honom ett positivt arbetsintyg.
Jaha. Men då, så att han har inte gjort något fel.
Men det är det som är så konstigt. Att först bestämmer man sig för att avskeda honom. Och sen så visar sig att det kommer de inte kunna göra helt enkelt. Utan det kommer antagligen gå till arbetsdomstolen. Och då köper de ut honom istället. Ja. Och ger honom ett så här tjänstgöringsbetyg. Och så att han är en fantastisk medarbetare. Så det är så här, antingen är han kriminell. Och då är det skitkonstigt att mörka för nästa arbetsgivare. Eller så är han inte kriminell. Och så Göteborgs stad bara gjort bort sig.
Ja, för det man kanske borde göra med en sån situation är att okay, men du får kanske inte vara chef längre. Men du får jobba med det här så länge. Och så tills vi fattar vad... För det är, om det är så att han är misstänkt för någonting. Han är inte misstänkt för någonting. Utan han har bara en koppling.
Mm.
Han har i och för sig gett 100 000 till någon. Det är jävligt weird.
Det är konstigt, men det är ju också... Det kan ju finnas en förklaring.
Liksom. Ja, då skulle man ju behöva... Jag menar att man borde ju liksom... Istället för bara få panik och låta honom gå. så borde man ju liksom bara genom andra arbetsuppgifter och sen tills man vet vad det är.
Ja, eller stänga av hon från jobbet.
Mm. Men 16 månadslön, det var lite mer än 500 000. Alltså det är ingen jättehögt högt uppsatt person.
Nej, okej.
Okay. Men vad det är ändå mycket pengar.
Jo, det är mycket pengar, men vad kan han dra in 40 000 i månaden, någonting?
Om man fick en 500 000, då måste han
527 000 tror jag.
Det kan inte dra in så mycket. Nej. Om det är en och en halv månad, då måste han känna det ganska lite.
Ja, så det är ju liksom ingen så här toppchef, utan det är ju verkligen bara att man har panikat typ.
Det går ju väldigt lätt att räkna ut hur mycket det här är i månadslön.
Mm. Kanske inte var 527, jag bara drog det ur
32 000.
Oj!
Nej, 33 000.
Så det är ju någon, ja, det är någon liksom ganska låg tjänsteperson som har jobbat på sånt medborgarkontor. Och liksom. Mm. Vad gör man så samhällsvägledare? Man hjälper folk typ med myndighetskontakter och sånt.
Ja, men det är ju de här medborgarkontoren.
Just det,
som jag förstår det.
Ja, och de är ju kanske typ så i Angered och liksom socialt utsatta områden.
Men är det här liksom den sociala arbetarversionen av att lärare, som vi pratat om tidigare, att det finns folk som tar jobb som lärare och sen sprider rykten om sig själva som pedofil så de blir utköpta?
Just det, det var ju faktiskt en kille som hade det som affärsidé i flera år, med väldigt stor framgång.
Förmodligen inte ens är sant, utan man kan bara liksom...
Men det är ändå riskabelt att förekomma i förundersökning, tänker jag. Då måste man ändå tipsa polisen också, men man får liksom inte låta det gå så långt att man faktiskt blir misstänkt för ett brott.
Nej, precis. Men det bara ger du lånar 100 000 kronor till en gängkriminell.
Ja, så får
legit. Så får du 500 000
drag. Ja, det är ändå värt att slippa jobba.
Alltså, det är...
Och få ett jättefint intyg.
Ja, det är ändå värt alltså.
Det är väldigt anmärkningsvärt i alla fall.
Det är ju väldigt konstigt personalpolitik.
Ja, men det känns ju som att det är att man har panikat och så har man liksom inte tagit en liksom en liten stund och andats lite och låtit det ta lite tid.
Nej, men det gör att man är så oerhört rädd om sitt anseende. Ja. Det känns som att all offentlig verksamhet är bara intresserad av sitt anseende.
Mm.
Så att om GP Dokumentär skulle ringa liksom, så vill man inte kunna, då vill man inte verka som att man har varit handfallen liksom.
Nej, precis. Vi har agerat liksom.
Ja.
Men det är precis, men det är att allting också ska gå så fort liksom.
Oerhört fort, ja.
Ja. Det känns som att ibland måste det ju vara väldigt värt att låta saker ta lite tid.
Ja.
Reda ut vad är det som har hänt? Och så vidare. Har vi förtroende för den här personen att den gör sitt jobb gott? Och så vidare.
Hade han begått ett brott så hade alltså jag tänker det är ju en polisiär fråga också. Det är som är så märkligt. Vad är det de egentligen... Han förekommer liksom.
Ja,
det finns en transaktion.
Ja, det finns... Ja, det, ja, men...
Vem är den här gängkriminellen han har lånat till? Det kan ju bara vara någon random dude. Liksom. Så här,
men, den här personen har koppling till bandid och så förorts.
Ja, jo.
Ah, okay. Man kanske köpt en motorcykel.
Ja. Som man lånade. Ja, nu känns som att vi verkligen försöker...
Alltså, det kanske är skumt, liksom, men det är ju också märkligt för att det, om det verkligen är att... Om man tycker att uppsägningen är att man har skäl, då kan man ju ta det till AD.
Ja,
även om det kostar pengar. För det är ju en principiell fråga. Liksom.
Mm. Ja, gissningsvis kan det inte vara så att lagen säger att man måste få jobba på ett medborgarkontor om man... liksom har sysslat med ekonomisk brottslighet liksom.
Nej, jag tror Martin Wannholt hade väl sagt att det blir, hade ju såklart varit kritiskt för att det älskar han ju att vara mot kommunen liksom. Och han sa någonting, då verkar det som att kommunen inte har några värderingar om man gör så här. Men det här är väl ingen värderingsfråga.
Nej, men det är ju liksom det är ju någonting Göteborgs stad står bakom. Ja, precis.
Gängkriminalitet.
De tycker att man ska ge pengar till kriminella. Det är vad Göteborgs stad tycker.
Men det är konstigt att man hela tiden förhåller sig till verkligheten som att de man riktar in sig på är liksom de här haveristiska, psykiskt sjuka människorna i 70-årsåldern som skriver saker på Facebook typ. För det hade ju kunnat vara en sån grej man läser i kommentarsfält. Man bara så här, Sten-Åke Larsson som har en selfie med sin hund skriver så, Göteborgs stad står bakom gängkriminalitet.
Ja.
Hela förvaltningen är nedlusad av gängkriminella. Men det är ju ingen balanserad uppfattning.
Nej, och det är ju ingen som, alltså så här, man tror på det så är man ju long gone alltså.
Ja, exakt, det är ju liksom inga friska analyser som man räds. Det är de som tror att all offentlig verksamhet är antisemiter och gängkriminella. Ja, precis.
Vi ska sluta för idag.
Ja, tack för idag.
Mm. Så hörs vi.
Shoutout till psykologerna ovanför som möblerade om första timmen nu försökt spela in.
Ja, det var för jävligt. Mm. Hej då.
Hej. Jag gillar att vi testar olika grepp. Liksom, efter 50 avsnitt så är vi fortfarande inte fast i gamla ljudspår.
Det är precis, i gamla ljudspår.
Ja.
Ja. Ja.